Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens predikotext som är dagens evangelietext. Men jag tänker läsa faktiskt hela sammanhanget där och fortsätta med Herrens bön. Så lyder Herrens ord i Matteus evangeliets 6:e kapitel och från den 5:e versen. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte labbra långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Fader vår som är i himlen. Helgat blive ditt namn, kommer ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Bönen. Att be, att tala till Gud, gör vi det? När gör vi det? Hur ber vi? Hur ofta gör vi det? Varför ber vi? Ska man ställa de här frågorna kanske någon tänker. Är det inte självklart att alla kristna ber? Och att alla kristna vet att man ska be och hur man ska be. Det är sant att det är självklart att alla kristna ber. För om Gud genom evangeliet har sagt till oss, till dig och mig. Jag älskar dig så mycket att jag har utgivit min enfödde son i ditt ställe. Genom honom är du förlåten. Om vi tror det, så uppstår ju och uppstiger ju naturligt i våra hjärtan. Tack Gud för din stora nåd. Tack Gud för att du har gett mig och ger mig utan att jag på något sätt förtjänar det. Bönen är alltså trons svar på evangeliet. Om vi tror så ber vi. Som Luther säger, där en kristen är, där är egentligen den helige ande som inte gör någonting annat än att bedja. Ändå är det inte fel att säga, lär oss att be. Jesu egna lärjungar och apostlar uttryckte sig på detta sätt i Lukas kapitel 11 och vers 2. Herre, lär oss att be. Men inte för att de skulle veta om hur de skulle börja att be. Utan de ville veta hur de skulle be. Jesus svarade dem i Lukas evangeliet genom att ge dem Herrens bön eller Fader vår, som vi kallar den. Han säger, när ni ber ska ni säga Fader helgat blive ditt namn och så vidare. Alltså, när ni ber, det vill säga ni ber redan, men när ni ber. Och så ger han dem den här bönen. Och det finns ju egentligen två versioner av Herrens bön i evangelierna. En kortare hos Lukas och en längre hos Matteus. Hos Lukas är bakgrunden att Jesu lärjungar hade hört att Johannes döparen lärde sina lärjungar att be. Och de kommer till Jesus med en önskan om att han också ska lära dem att be. Men i Matteus evangelium, då är bakgrunden till Herrens bön bergspredikan. Ja, Herrens bön i Matteus evangeliet är en del i bergspredikan. Bergspredikan som vi finner i Matteus 5 kapitel till det 7 kapitlet inleds med saligprisningarna. Man fortsätter att tala om budordens egentliga innebörd för att sen gå över till att avslöja de judiska fariseernas fromhet. Och så avslutar han i kapitel 7 med att tala om olika former av sann och falsk religion. Den omedelbara bakgrunden till dagens text är hans tal om rätt givande, rätt bön och rätt fasta. Och hans poäng är genomgående kontrasten mellan fariseernas självrättfärdiga religion där handlingen bestäms av en strävan att göra sin gudaktighet synlig för människor eller genom så att säga handlingen i sig inför Gud. Kontra vad då gjorde den sanna Guds fruktan som handlar om att utan tanke på omvärldens uppmärksamhet eller beröm endast för Guds skull till Herrens ära vända sig till honom för att vi behöver honom. Vad som är rätt givande, rätt bön och rätt fasta målas desto tydligare med farisismen som bakgrund. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna, säger Jesus. Och vi kanske minns ordet hycklare på grekiska hypokrites. Eller hypokrites. Hur det kommer ifrån tanken på skådespeleri. Man tar på sig en mask för att vara någon annan än den man egentligen är. Jesus säger, när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger de, har fått ut sin lön. Han talar om en bön som vill imponera på omgivningen. Men min bön hör ju inte till omgivningen utan till Gud. När vi tjänar Gud så är det mellan honom och oss. Och bönen är en tjänst. Det står att Hanna, 84 år gammal, tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Lukas 2:37. Om det stärker vårt självförtroende att vi tjänar Gud på olika sätt, så ska vi veta att det också kan stärka vårt förlitande på vår egen förmåga. Om andra måste veta vad vi gör eller inte gör, det kan göda vår självrättfärdighet. Om till slut omgivningens bekräftelse blir viktigare än vad vi verkligen gör för Gud. Det är inte så att offentlig bön i sig är fel. Alltså bön tillsammans med andra eller öppet. Jesus själv bad ibland till Gud öppet och offentligt. Och i den första kristna församlingen hade, som vi läser i Apostlagärningarna, samfälld bön tillsammans under gudstjänsterna. Vad Jesus vänder sig emot är när bönen blir en uppvisning. Jesus fortsätter, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Om ingen vet vad du gör, när du vänder dig till Gud utan åhörare, det är bara du och Gud, då är det Gud som får äran, inte vi. Så vad Jesus är ute efter i Matteus 6, det är alltså vad då? Jo, motiven, hjärtats hållning i bönen, när man är fokuserad på Gud mer än andras uppmärksamhet. Andras intresse av oss är inte det viktiga, utan det är Gud själv. De har fått ut sin lön av människorna. Deras lön är människors beundran, inte av Gud. Om fokus ska vara helt och hållet på Gud, så blir det ju så i det slutna rummet. För där belönar inte människor, utan Gud. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Belöna dig. Han lönar inte din rättfärdighet. Han belönar genom att besvara dina böner. Gud har lovat att besvara bönerna. Ja, på många ställen. Jättemånga ställen. Jesus säger, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Till var den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Lukas 11, vers 9. Och Johannes 14, vers 13 säger han, vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Och detta är den tillit jag har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Om vi behöver motivation till att be, så har vi här hittills två goda skäl. För det första, att han har befallt oss att be. Och för det andra, att han lovar att höra och besvara våra böner. Men det är viktigt att tänka på att bönen är inte en magisk formel som betvingar Gud. Att bönen skulle vara att man med våran förmåga tillkämpar sig eller drar ner välsignelse från Gud. Det är inte så att Gud hör bönen efter att ha granskat orden, intensiteten i bönen eller längden i bönen. Jesus säger idag, och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Gud blir inte betvingad av vår uppvisning. Det är inte magi vi sysslar med, så att vi kan bekänna fram bönesvar. Det handlar inte om att ju finare bön du har, desto bättre svarar Gud. När ditt hjärta vänder sig till Gud, så vet han ju redan vad du vill be om. Han vill att du ska sätta ord på din önskan, på din bön. Men när vi tycker att vi i vår bön inte lyckas så bra, så hör han oss ändå, som aposteln förklarar, som vi läste i dagens episteltext från Romarbrevet 8, hur anden, vad står det, hjälper oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. När Jesus talar om hur hedningarna rabblar böner, så tänker han på grekernas sätt att inför sina rökelsealtare be i långa formler som de knappt själva begrep. Gjorde man på rätt sätt, sa rätt ord, så låste man upp välsignelser ifrån gudarna. Men som vi sa, bön är inte magi. Bön är själens samtal med Gud. Vi kan ju också tänka på de romerska katolikernas radband med rabblande av Ave Maria, Fader vår, Gloriabönen och Fatimabönen. Eller pingstvännernas obegripliga bönebrus och tungotal. Sina många ords skull. Vi kan tänka på när Elia befinner sig på Karmel och hur Baals profeterna dansar och skriker och rispar sig själv inför Gud för att betvinga sina gudar. Men vi ska också tänka på våra egna böner. När vi stämmer in till exempel i den allmänna kyrkobönen, att vi inte bara läser med orden utan tänker på vad vi säger och menar vad vi säger. Så efter att ha talat om bönen, sann och falsk bön, så ger oss vår frälsare en bön som innehåller och sammanfattar allt som vi behöver be om. Jesus säger: så ska ni be. Fader vår som är i himlen. Helgat bliv ditt namn, kommer ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss, och för oss inte in i frestelse utan fräls oss ifrån den onde. Också bönen Fader vår kan bli tomma ord, ett rabblande, när vi inte tänker på vad vi ber om och verkligen menar det. Luther brukar säga att Fader vår är den största martyren. Den används så ofta, men tyvärr så är det många kristna som ber den utan att tänka på vad den innehåller. Och för att Fader vår inte ska bli en sån tom bön, så för att vi ska tänka på och förstå innebörden av det vi ber om och be med våra hjärtan, så ger oss Luther i katekesen, i sin katekes, så otroligt bra och goda förklaringar på Herrens bön, eller hur? Och när vi tänker på dem så blir ju den bönen så oerhört rik. När vi tänker på hur mycket den omfattar och hur mycket tröst den innehåller. Så låt oss ta fram katekesen ibland, läsa om förklaringarna till Fader vår. Lära dem utan till. Vi vet ju att Gud är helig och upphöjd, medan vi är syndare, och ändå så ber oss vår frälsare att närma oss honom, inte som en okänd Gud, utan som vår fader. När Guds sanna barn ber så vet vi att han är en nådig och kärleksfull Gud för Kristus skull. Vi vet att vi är barn till Gud och att Gud är vår fader på grund av tron på Kristus som förlåtit oss alla våra synder. När vi närmar oss Gud så är vi inte rädda för honom. Vi vet att han redan tagit emot oss i Kristus. Och genom tron som aposteln förklarar Galaterbrevet 3:26, den kan vi alla utan till, eller hur? Står det där? Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Vi läser i katekesen, Fader vår som är i himlen. Vad betyder det? Med dessa ord vill Gud uppmuntra oss att tro att han verkligen är vår fader. Och att vi verkligen är hans barn. För att vi ska bedja till honom lika frimodigt och tillitsfullt som älskade barn vänder sig till sin älskade far. När vår frälsare ger oss Fader vår, den här bönen, så ger han oss inte bara en mycket bra bön att bedja dagligen. Han lär oss också ett sätt att be. Herrens bön lär oss hur vi ska närma oss Gud i förtröstan och i frimodighet. Den lär oss att vi inte ska fokusera på vad vi vill få ut av Gud, utan att vi ska lyfta fram honom själv. Vad står egentligen i bönen? Vad säger vi i Fader vår bön? Vi ber att hans namn, Guds namn, det vill säga Guds person, Guds ära, Guds rykte, ska hållas heligt. Att vi ser Gud som den han är, ren, avskild från allt ont, rättfärdig, upphöjd. Hos oss, i vår värld, i vår församling, i våra hjärtan, helgat, blive, ditt namn. Inte mitt namn, utan ditt namn, o Gud. Låt det få hållas heligt. Helgat var det ditt namn. Vad är det mer vi vill be om? Vi vill be om att det rike som Gud har avsett och menat ända från begynnelsen, Guds eviga konungarike där Gud styr och regerar allting, att det må komma. Men det är väl märkligt ändå, har det med vår bön att göra? Guds rike kommer på den yttersta dagen i sin fullhet när Jesus kommer tillbaka, när världen omskapas med nya himlar och en ny jord. Men vi får be om att hans rike må komma. Precis som Johannes ber i Uppenbarelseboken. Vad säger han där? Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus, snart. Men Guds rike finns ju också i våra hjärtan. Så när vi ber, så ber vi också att det må komma till oss, till våra hjärtan, när vi tror evangelium, när vi tar del av sakramenten. Kom med ditt rike. Gud vill alltid det goda, eller hur? Han vill alltid det bästa. Men hur är det med oss? Vi vill inte alltid så bra saker, eller hur? Ibland så vill vi helt felaktiga saker. Oövertänkta saker, galna idéer som poppar upp i vårt huvud. Att be om att Guds vilja ska ske. Vad är det för någonting? Det är att underordna sig Guds plan. Att välkomna den när den sker i världen, i vår församling, i våra liv, i våra hjärtan. Ske din vilja på jorden så som den sker i himlen. Efter att i de tre första bönerna fokuserat på Gud, så kan vi i den fjärde bönen be om att Gud också ska ge oss allt som hör till vår kropp. Vårt dagliga bröd. Vi ber helt enkelt att Gud ska försörja oss, ta hand om vår välfärd. Det får vi be om. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Men viktigare än detta är den femte bönen, där Jesus uppmanar oss att be om förlåtelse. Vi ber om förlåtelse för att vi har felat mot Gud. Det har vi alla gjort på olika sätt. Och vi har redan förlåtelse i Kristus. Men vi får också be om den. Förlåtelsen hos Kristus. Och då hör till detta att vi samtidigt, så vi tror och ber om förlåtelsen, också gör vad då? Förlåter våra medmänniskor. Vår nästa, som aposteln förklarar i Efesierbrevets fjärde kapitel. Vad läser vi där? Var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Ja, förlåtelse från Gud behöver vi för att vi har syndat mot honom på olika sätt. Och syndar gör vi inte bara för att vi frestas till synd på olika sätt, utan också för att vi faller för den frestelsen. Och därför ber vi vad då? För oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Och så ger frälsaren oss en allmän undervisning om hur vi ska be och om hur vi inte ska be. Han uppmuntrar oss att be och han ger oss grunden för en god och förtröstansfull bön genom att hjälpa oss in i bönen och genom att ge oss Gud som inte bara andras utan också vår Fader. Fader vår. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi dig himmelske Fader för att du idag har påmint oss